Hej och välkomna till fjärde och sista avsnittet av Krimkalenderns påskkrim 2023.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och ja, nu gör vi ju då alltså fyra avsnitt till påsk igen.
Jajamensan, och den här gången är det ett och samma fall vi kör.
Och det är Jenny som kör, så att jag är lite föräldraledig. Så att jag precis som er får bara sitta och lyssna på detta fantastiska djupdyk.
Men sen så gör ju du lite annat också och klipper och har dig. Så det är inte så att du sitter och rullar tummarna direkt.
Nej, det får ni inte tro. Att jag har blivit natt.
Verkligen inte.
Nej, så är det. Och vi har ju ett Instagram-konto som heter Krimkalendern, enkelt nog. Det tycker jag att ni ska gå in och följa. För där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra, inklusive detta.
Precis. Och jag har visat i förra avsnittet lite bilder för Sofia. Och de tycker jag faktiskt var
givande.
Vi har också ett Patreon-konto som ni jättegärna får följa och bli givare. Så bidrar ni till att vi kan göra den här podden.
Mm.
Och i gengäld så får ni ett avsnitt, ett bonusavsnitt per månad.
Ja, och vi vill ju också passa på att tacka alla patrons som har gjort det möjligt för oss att fortsätta inte bara göra bonusavsnitt utan även faktiskt göra de här gratisavsnitten. Det hade ju inte gått utan er.
Nej, tack snälla.
Men nu så är i alla fall jag jättetaggad på att höra slutet på den här historien.
Mm, och det ska du få göra.
Du, vad bra.
Vill du köra en recap först?
Ja, det kan jag göra. Vi har alltså fått lära känna Jeanette Palma lite grann. Som är nyss fyllda 16 år, bor i Springfield, USA, med sin familj som är en jättestor familj. Det går rykten om den här familjen både högt och lågt. Å ena sidan så är de helt vanlig amerikansk familj, och å andra sidan så är de väldigt tillbakadragna, håller sig för sig själva och är udda.
Ja.
Och sådana rykten går ju även om specifikt Jeanette då, att å ena sidan så är hon liksom, ja, men timid och liksom lite blyg och liksom har inte jättemånga vänner utan få och nära vänner. Å andra sidan så är hon liksom satanist och håller på med droger och grejer. Alltså det är jättekonstigt. Hur som helst, hon säger att hon ska åka tåg till en kompis.
Mm.
Hon säger inte var den här kompisen bor eller vilken det är. Men hon försvinner, hon kommer aldrig tillbaka. Hon skulle komma tillbaka samma kväll.
Mm.
Och 6 veckor senare så hittar man då hennes kropp. Och det är lite delade meningar om hur den här kroppen, liksom hur det ser ut på platsen där det hittas.
Mm.
För det är liksom, å ena sidan så är det liksom, ser det ut som värsta satanistiska ritualen liksom, runt omkring. Och så är det en person som jobbar på rättsläkarkontoret men som är typ allmänläkare, men alltså inte rättsläkare, har inte den utbildningen. Och hans obduktion fastslår att det är okänt om det, vad det är för död. Liksom.
Mm.
Alltså om det är mord eller någonting annat.
Mm.
Och de hittar heller inte dödsorsaken alltså.
Nej.
Polisen skickar ju iväg då till typ ett forensiskt center eller någonting för att undersöka vissa grejer.
Mm.
Men kollar inte droger.
Nej.
Så det är väldigt mycket liksom hypoteser och rykten och hej och hå, men det är ingen som riktigt vet vad det är som har hänt.
Nej, precis så. Men jag kör väl igång med dagens avsnitt.
Snälla, gör det.
Många av de lokala journalisterna hade tagit det tragiska dödsfallet till sina hjärtan. Att rapportera om fallet hade blivit mer än ett jobb. De ville inte bara sälja lösnummer längre. De ville hjälpa till att lösa fallet.
Toppen!
Mm. Jeanettes död engagerade många. Både de som tyckte att det var spännande och kusligt med rykten om satanism och kulta riter. Men också de som var djupt gripna av att en 16-årig flicka var död utan att man visste varken varför, hur eller vem som eventuellt hade gjort det. En av de som plågades av att inte veta vad som hade hänt Jeanette var brandmannen Don, som varit en av de som firade ner Jeanettes kropp från Devil's Teeth. Don hade mått dåligt ända sedan han kom hem från Vietnam. Han plågades av mardrömmar och oroade sig för mycket. Särskilt för sina barn. Det var som att Jeanettes död hade varit det som fick Don att till slut inte orka mer. Det var en sak för mycket. Don hade börjat dricka för mycket. Sen började allting gå ut för.
Men det här är alltså inte den här Donald Schwartz
Nej,
som du pratar om,
precis.
Utan det är en annan. För han var väl också typ veteran?
Precis, det kanske borde skilt på dem. Han var polis.
Ja, precis. För det var det jag tänkte.
Han som fick larmet om armen.
Mm, precis.
Och han var också den som var först upp på klippan.
Ja.
Men den här Don var han som firade ner Jeanette.
Ja.
Som var brandman.
Brandman
så det
och
är två olika.
Mm.
Men ett år senare i alla fall, alltså ett år efter Jeanettes död, så dog brandmannen Don Stewart genom att skjuta sig själv med ett skott rakt genom hjärtat.
Nej, men nej.
Och Dons självmord blev det första av de händelser som kom att kallas för The De Palma Curse, alltså De Palma-förbannelsen. Den sägs nämligen ha dragit över brandstationen i Springfield efter Jeanettes död. Efter att Don hade dött sa brandchef Robert Day upp sig och började jobba som vaktmästare på en lokal skola. En annan brandman sa också upp sig, tog ut skilsmässa från sin fru och flyttade in i sin egen bil.
Oj, det var verkligen två degraderingar,
ja,
va?
En fjärde brandman sa upp sig på grund av odefinierade mentala anledningar, vilket är ett citat rakt från en bok. Ytterligare en brandman slutade en och samma dag och bara gick därifrån utan att berätta varför. Hans kollegor såg aldrig till honom igen. Och med tanke på att brandstationen antar jag inte var jättestor i en sån liten stad, så låter det som att det var hälften av brandmännen som...
Men jag tänkte just det, att det är så här... Det var väldigt mycket folk liksom.
Ja. Och såklart så sa ju folk att den här De Palma-förbannelsen som drabbat brandmännen var ett bevis på att Jeanettes död hade med satanism att göra.
Såklart.
Ja. Samtidigt så fortsatte kvinnor att mördas av den okände seriemördare som härjade i och runt New Jersey och New York. Den 9 augusti 1974 mördades Lorraine Mary Kelly, 16 år, och Mary Ann Pryor, 17 år, när de skulle ha liftat. De hittades 5 dagar senare döda i utkanten av en anlagd park i orten Montevale i New Jersey, alltså nära Springfield. Båda två hade blivit strypta till döds.
Just det, och det skulle ju kunna vara en möjlig sätt som Jeanette också dog på. För i och med att man inte, de kunde inte hitta liksom några andra förklaringar. Det där tycker jag är knepigt, för att dödsorsak är ju vad det man har dött av. Men vad heter det andra på svenska? Jag kommer inte ens på vad det heter på engelska. Men däremot sådär dödssätt. Alltså om det var mord eller självmord eller naturligt eller olycka. Jag vet inte vad det heter.
Nej, jag kan inte hitta ordet heller. Men det måste ju heta någonting. Men åren gick utan att några spår hittades av Jeanettes eventuella mördare. 20 år efter Jeanettes död, 1992, kom det allra första numret av Weird NJ ut. Och det är ett magasin som kommer ut 2 gånger per år och behandlar ämnen som folktro, lokala legender, spökhistorier och andra mysterier i New Jersey. New Jersey är alltså NJ, alltså NJ.
Jag förstår.
Det var de två vännerna Mark Moran och Mark Schurman som 3 år tidigare hade börjat skicka ut ett nyhetsbrev till sina vänner och bekanta, för de var väldigt intresserade och sånt där. Och nyhetsbreven blev väldigt populära. Och efter ett par år bestämde sig Mark och Mark för att satsa på att slå sig in på mediamarknaden och starta en tidning. 1997, 5 år efter att de hade startat tidningen, så hade den blivit väldigt framgångsrik. Och då fick tidningsredaktionen ett brev. Skribenten var en av tidningens trognaste läsare vid namn Billy Martin. Brevet var kort och löd: jag har ett tips. Det var en gång ett påstått ritualmord, tror jag, i stenbrottet nära Springfield. En hund tog med sig en mänsklig kroppsdel hem till sin ägare. Det ledde till en polisutredning. Jag vet inte om det var sant eller en lokal myt. Slut på brevet. Redaktionen på Weird NJ blev eld och lågor.
Vilket år var det här?
97.
97. Jag tänkte just det, för att om han skriver någonting sånt så kanske det inte var jättesvårt att ta reda på om det är så här. Jag vet inte om det bara var ryktet att en kropp hittades eller inte. Alltså du vet, det låter som att han är, att han, det är inte bara så här, man vet inte om det var ett mord eller inte. Nej. Utan det låter som att han inte ens vet om hela grejen är bara en hörsägen. Nej. Men ja, du förklarar saken om det är så väldigt, väldigt lång tid efter.
Ja.
Ja.
När det här brevet kom in, då visste inte heller Mark och Mark vad det handlade om för fall. Och ändå var det deras specialintresse, så man tänker att de borde kanske tala om det då. Men som sagt, det var ju 25 år sedan vid det här laget.
Ja, också innan internet liksom. Ja.
Men de blev i alla fall eld och lågor och tänkte att det här hade de aldrig hört talas om. Det här ville de skriva en artikel om. Men det visade sig vara svårare än vad de trodde. För de hittade inte ens vilket fall det handlade om.
Nej, för det var ju inte speciellt specifikt.
Nej.
Sa han ens Springfield?
Nej.
Nej.
Han sa inte mycket alls. De visste att det var New Jersey, typ.
Ja.
Och i och med att det var så mycket som vi pratade om, satanic panic och allt det där, så det fanns nog en hel del att välja på.
Just det. Mm.
Men de kunde inte släppa det. Så till slut så bestämde de sig för att publicera det här brevet de fick in i 1997 års oktobermagasin. Och de frågade dem om det var någon där ute som kände till fallet.
Mm.
Och uppmaningen ledde till ett större gensvar än de hade trott. Brev strömmade in. Många av tidningens läsare hade vuxit upp på 70-talet. De hade fått höra talas om det här mystiska fallet med Jeanettes död av sina syskon, sina föräldrar och sina vänner. Snart visste redaktionen vem det var Billys brev handlade om. Jeanette de Palma.
Ja.
Ett brev löd. Jag var yngre tonåren när Jeanette försvann och sen hittades död. Jag bodde i staden intill Springfield. 2 år innan Jeanettes död var det mycket prat i min skola om att det fanns någon slags kult i området. Gruppen var kända som The Witches, alltså häxorna. Det finns rykten om att häxorna skulle döda ett barn på Halloween det året. Men när det inte hände det året så fortsatte ryktet året därpå. Året därpå. Jag var livrädd. Jag var så liten då att jag fortfarande gick på bus- eller godisrundor på Halloween. Jag ville inte hoppa över det, men jag var så himla rädd. Så där verkar ju det ryktet
just det.
Leva liksom.
Jag älskar också att kärleken till godis
ja.
Så här,
övervinner.
Ja, det kan vara så att jag blir mördad, men det är värt risken ändå. Ja.
Verkligen. Och det här pågick ju liksom, när det då inte var någon som blev mördad så ryktet hoppade över till nästa år.
Ja.
Så att det var ju säkert rätt många år som han
ja.
Valde godis då framför risken, om man ska säga.
Mm.
Ett annat brev löd. Det handlade om okkultism. Det har min mamma berättat. Hon var bekant med Jeanette. Poliserna hade enligt min mamma lätt att hitta Jeanettes döda kropp. Hela vägen genom skogen fram till Devil's Teeth var pilar inkarvade i träden. Pilar som pekade i rätt riktning. I träden runt Jeanette var döda djur fastsurrade. Där fanns även döda smådjur inuti glasburkar.
Jaha, det var ju en helt tredje
förklaring.
Okej.
Och ytterligare ett brev. Jag kan aldrig glömma alla märkligheter som hände i och runt stenbrottet.
Jaha, var det fler grejer som hände?
Tydligen. Allt möjligt.
Fortsätt.
Nu när jag tänker tillbaka på det förstår jag ju varför polisen la locket på. Man hörde liksom väldigt lite om fallet efter Jeanettes död. Väldigt lite officiellt. Det mesta var rykten. Såklart polisen la locket på. Hela historien om allt okult som pågick i området skulle kunna ha gett Springfield ett väldigt dåligt rykte.
Mm-hmm. Tänker så, ja.
Ja.
Mm.
De flesta som skickade in breven var alltså anonyma.
Okay.
Vilket är som en röd tråd genom hela avsnittet nästan.
Men de berättade väl ändå för de här Mark och Mark. Jag vill inte säga det för snabbt, för det låter det som att jag säger Marky Mark. Då blir det en helt annan
person. Det blir helt annat.
Ja, men så att de fick reda på vilket fall det gällde. Att det var just den här Jeanette Palma. Och då kunde ju de göra sina eftersökningar om de ville då.
Precis. Mm. Så långt har de ju kommit. Mm. Men trots mängden information redaktionen fick in så var det för magert. Eller snarare, det var för spretigt och helt utan belägg. Det var svårt att publicera material när källan ville vara anonym. Det fanns liksom ingenting, vad ska man säga, handfast.
Ja, och samtidigt så blir det så här, om någon skulle då komma fram och säga någonting så, alltså så här, jag minns att det var si och så, så är ju inte det jättetrovärdigt när det är hur många år efter, 25. 20 plus.
Ja. Mm. Men det måste ju finnas mer, antog utgivaren, och bestämde sig för att de skulle gräva så djupt de bara kunde. De skulle göra sin egen utredning. Och märkligt nog så var det svårare sagt än gjort att börja gräva. Polisen i Union County var inte särskilt villiga att ge ifrån sig en enda suck om fallet. Reporterna från Weird NJ kontaktade pensionerade poliser som hade varit med och utrett fallet 1972. De ville inte heller säga så mycket om fallet. En enda polis gick med på att vara helt öppen. Andra ville inte träffa journalisterna och de som kunde tänka sig att prata med dem ville bara göra öga mot öga. Alltså inte svara på någonting skriftligt och inte göra det i telefon. Förmodligen då för att de inte ville...
Alltså off record då, eller?
Ja, precis.
Mm.
Och anonymt. Det gick ett par år. Journalisternas utredning lades ner och startades upp igen. Lades ner och startades upp. När helst någon hade en stund över eller när andan föll på så fortsattes det att gräva. Att ringa runt och försöka få någon att berätta någonting mer. Någonting reportrarna hade missat. Förutom att poliserna var väldigt motvilliga att prata om fallet så stötte reportrarna på fler problem. Vad som kanske var ännu värre än polisernas ovilja till öppenhet var att den lilla dokumentation som funnits var förstörd. För det kommer ihåg att vi pratade om fotorna förut.
Ja, just det.
I september 1999 så hade Hurricane Floyd, alltså orkanen Floyd, startat över Kap Verde utanför Afrikas västkust. Floyd drog över Bahamas och orsakade stora skador där innan den fortsatte till den amerikanska östkusten. Floyd orsakade USAs historias fjärde största evakuering av människor. 2,6 miljoner personer evakuerades från 5 av de östra kustdelstaterna. Efter att orkanen hade härjat i 12 dagar så var enorma värden förstörda. Och så även det arkiv där allt material rörande Jeanette Palmas död hade funnits. Arkivet hade blivit översvämmat och allt hade blivit vattenskadat eller helt enkelt försvunnit i kaoset. Så det blev ingen artikel. Materialet de hade fått fram var för oklart. Visst, det fanns många olika teorier, men ingen bevisning och inga belägg. Men det tog emot att inte kunna publicera någonting. En mystisk död, en avsliten arm, rykten om riter, satanism och häxor. Och så praktiskt nog för den eller de som var skyldiga, bevisning som förstörts och försvunnit.
Och slängts in i lunchkylskåp.
Precis. Mm. Vid sidan om det ordinarie jobbet på tidningen fortsatte en av tidningens journalister, Jesse Pollack, att samla in material om fallet. Så att fallet var liksom nedlagt, men han gjorde det som ett fritidsintresse.
Mm-hmm.
Och 2015, nu har det alltså gått många år, så gav han tillsammans med en av Weird NJs grundare, Mark Moran, en av Markarna, gav ut boken Death on the Devil's Teeth, alltså döden på klippan djävulens tänder.
Yeah.
Och den gav precis som den tänkta artikel inte några svar alls på gåtan. Bara fler frågor. De hade intervjuat många tiotals personer inför boken, vilket gjorde att teorierna hade blivit ännu flera. Eller snarare så att varianterna på de teorier som fanns hade blivit liksom fler.
Ja, jag förstår.
Och det är därifrån jag fått jättemånga av de här uttalanden från olika personer, från prästen. Och det är därifrån det kommer. Men trots att de hade jobbat på det här fallet i så många år nu. Alltså de har jobbat på det i, de har inte skrivit upp, i 18 år.
Det måste vara ännu längre, va?
Från, liksom.
Nej, just det, för de började ju 97, ja.
Ja,
ja, just det. Mm.
Sen hade du legat nere mycket sådär, men till och från
till och
så många
år. 18 år. Mm.
Men de ville inte ge upp. Boken var ju inte slutet. De var säkra på att det måste finnas material kvar någonstans. Och jag vet inte varför, men de var säkra på att det här materialet inte alls hade förstört orkanen.
Jaha.
Jag har inte hittat var de fick det ifrån.
Nej. Lustigt.
Ja, eller hur? De försökte dra i alla trådar de kunde. De pratade med lokalpolisen, med centralpolis. De pratade med åklagarmyndigheten. De använde sig av offentlighetslagar. De använde sig av lagar för att få tillgång till det material som de var säkra på fanns någonstans.
Mm.
Och till slut, 2019, fick de napp. På något sätt dök det förstörda materialet upp.
Hopp!
Mycket, alltså 20 år efter att det ska ha förstörts.
Ja.
Och Union Countys åklagare gick med på att ge dem tillgång till hennes casefile. Men så kom covid och det hela sköts upp.
Nej. Men vad då få tillgång till, alltså få åka och titta på
bilderna,
det?
Bilderna,
jag förstår. Inte liksom få en kopia hemskickad, för det borde de ju kunna få trots covid, tänker
Absolut.
Jag. Jag förstår.
Men som jag förstår så fick de inte ens liksom, inga bilder på posten, ingenting.
Nej. Det är lustigt för att när vi började det här för, alltså i avsnitt ett, då hade jag ju verkligen ingen tanke om att det här skulle liksom komma in i nutid.
Nej.
Intressant.
Så det här blev februari 2021 innan Jesse och Mark fick tillgång till materialet.
Mm.
Och jag har inte hört någonting om kläderna eller någonting sånt, för då skulle de kanske kunna göra DNA-prover och sånt. Men
Just det
de fick tillgång till var foton i alla fall.
Mm.
Brottsplatsfotorna. Och de hade retuscherat så att Jeanettes kropp inte längre syndes i detalj. Förmodligen för hennes familjs skull.
Mm-hmm.
Man ser liksom konturerna. Yeah. Men marken runt omkring kunde man väldigt tydligt se.
Ja.
Och den visar på någonting intressant.
Ja, nu ska det bli jättespännande, för att det har ju varit liksom massa olika bud angående hur det här såg ut. Mm.
Och vad de vittnen som rapporterat om den här kistliknande konstruktionen och ett pentagram, vad de hade sett, det var oklart. För på fotorna syns bara till synes orörd natur.
Det är så.
Ja. Inga träkors,
nej.
Inga döda djur,
nej.
Ingenting som pekar på någonting okult överhuvudtaget.
Ja, du förstår alltså. Var kom det ifrån? Ja.
Det fanns ett kors, eller ett V eller någonting. Två grenar som låg i typ ett kors ovanför hennes huvud.
Ja.
Men de var väldigt stora. Det var liksom inte som, det var långa två meters grenar typ. Aha. Och det var helt uppenbart att de kunde bara ha blåst dit.
Ja.
De var inte ditlagda liksom.
Kan ha varit ditlagda, men jag tänker så här. Hade någon velat sända en signal genom att lägga två kvistar på ett speciellt sätt, då hade man nog också kanske ansträngt sig då för att det ska vara uppenbart att det är ditlagt eller liksom, vad heter det, arrangerat.
Ja, och det är det inte. Det finns en bild på Instagram som ni kan titta på där, som är ritad, där man ser liksom, precis, och det ser ut som natur.
Ja. Otroligt alltså. Mm. Då undrar man, var kommer det ifrån? Är det någon som verkligen har tagit det ur luften? Eller är det någon polis som har liksom sålt rappakalja för lite pengar till en journalist? Eller förstår du?
Eller att någon som såg det och var så chockad att
man bara
tolkade in
fel. Eller att de här två kvistarna som låg utspridda, som inte alls behöver vara arrangerade, liksom växte och blev liksom...
Ja, det finns de som tror att vissa såg de två som ett kors. Andra, i och med att de var så långa, tänkte att det var kistformen liksom.
Aha.
Såg en hel kista framför sig fast det bara var två stycken.
Aha.
Ja, det är oklart. Men när man ser bilden så ser det ut som natur. På bilderna fanns också någonting som tidigare sagts var saknat. Och på sätt och vis stämde det, för Jeanettes handväska var borta. Den hade aldrig hittats, och inte hennes halsband heller. Men det som däremot fanns, det var hela innehållet av hennes väska som var utspritt på marken. Och nedanför hennes fötter, ungefär 40 cm ner, så låg det en hög med saker. Dels en Vicks-inhalerare, tror jag att det kallas för. Kommer du ihåg Vicks?
Ja.
Som man gjorde så här med näs.
Ja.
Man liksom...
Aha, just det!
Eller så är du för ung för det.
Nej men det känner jag till. Men jag har nog bara sett det typ när jag har varit i Thailand.
Jaha.
Ja.
Jag och mina syskon fick det ut av mina föräldrar när vi var förkylda.
Ja.
Det hade någon sån här mint.
Ja.
Så en sån låg på marken. Och även ett paket med pappersnäsdukar. Och en flaska innehållande en okänd substans.
Mm-hmm.
Citat. Och enligt Jeanettes mamma så innehöll den coricidin, vilket är en flytande medicin som är febernedsättande, smärtlindrande och hostdämpande.
Okej, så hon var förkyld?
Hon var förkyld.
Ja. Men det var alltså innehållet i väskan, men själva väskan är borta.
Ja.
Men det kan ju säkert också, alltså det blir ju så här, man kanske skulle kunna hitta de här prylarna någonstans.
Ja.
Väskan. Men, och skorna var borta också va?
Skorna och strumporna var borta.
Ja. Strumporna är ju konstiga för sig, för att annars så tänker man så här, det kan ju vara ett tecken på att en annan människa har varit där.
Ja.
Men det jag funderar på är, alltså men djur kan ju ha gjort sitt också.
Ja. Precis.
Men då borde man kanske kunna hitta det någonstans. Men det är ju inte säkert. Men strumpor är ju skumt.
Det är skumt. Och även halsband så sitter en kedja. För det kan ju kanske inte fått av.
Det är skumt faktiskt. Ja.
Dr. Cyril Wrench, som är en av världens ledande patologer. Hon jobbade bland annat med att identifiera offer i attacken 9/11. Hon intervjuades angående den märkligt höga halten av bly i Jeanettes kvarlevor.
Just det.
För hur kunde hennes halter vara så höga och hur kunde det inte ha märkts på henne? För ingen hade ju märkt att hon hade blivit mager, att hon hade haft ont i magen eller haft svårt med minnet. Men Dr. Cyril sa att det troligen fanns en helt naturlig förklaring. Med tanke på hur länge Jeanettes kropp hade legat på klippan innan den upptäcktes och med tanke på hur förmultnad den var, så vet man inte hur pass kontaminerade kvarlevorna var. Alltså hur mycket av naturen runt omkring som kommit med i testerna.
Mm.
För i ett stenbrott där dessutom byggs motorväg, det byggdes ju den här
just det.
I-18 eller I-10, men en motorväg i alla fall byggdes rakt igenom, då kan det finnas rätt mycket olika metaller och grejer i jorden.
Okej.
Så hon tror att det är rätt stor risk att det bly som upptäcktes i proverna kom från marken Jeanette legat på och inte från hennes kropp.
Mm.
Men det stod nu i alla fall i princip klart att teorierna som handlade om att mordet på Jeanette hade någon slags okkult motiv inte hade någon direkt substans. Men det fanns fortfarande fler frågor än svar kvar. Varför hade någon stulit Jeanettes handväska och det kors som bar om halsen? Inte kan det väl handlat om ett simpelt rån? Och varför hade polisen så länge hävdat att allt bevismaterial och fotorna blev förstörda av Conor Floyd?
Just det.
Skyddade polisen något eller några?
Eller var det slarv?
Eller var det slarv?
Ja, det är ju faktiskt konstigt. Och sen så blir det också, eller det kanske du har på din lista, men att hon hittades där hon hittades, liksom tog hon sig dit av egen maskin, var hon där ensam eller med andra, eller blev hon ditlurad, eller blev hon dit tvingad? Alltså...
Ja, det är så många frågor. Många verkar tro på det här att polisen la locket på just för att inte staden skulle få dåligt rykte.
Just det.
Så. Men vi får se om svaret kommer nu under de sista raderna.
Jag börjar bli lite rädd för att de inte gör det.
Vi får se. Jag fortsätter.
Gör det.
Under våren 2021 fick Jesse Pollack ett antal brev från fängelset.
Just det, och det var ju den här som jobbade på den här Weird MJ och som fortsatte utredningen efter att Mark,
liksom.
Och Mark på något vis sa att vi lägger ner.
Ja.
Just det. Kolla vad jag lyssnar och
minns. Ja, utmärkt.
Lite nöjd med mig själv ändå.
De här breven var från en man vid namn Richard Cottingham. Känner du igen det namnet?
Det ringer en klocka väldigt, väldigt långt bort.
Du kommer snart bli påmind.
Ja.
Richard var en serievåldtäktsman och seriemördare som åkt fast 1980 för mord på unga kvinnor mellan 1967 och 1980.
Mm.
I början av 1980-talet dömdes han för 3 mord, varav 2 i New Jersey. Han och dåvarande fru, de bodde där, nära Springfield. Under åren från att han åkte fast 1980 så har han knutits till och erkänt morden på fler och fler unga kvinnor i New Jersey och i andra förorter till New York. Det är fastslaget att Richard Cottingham har mördat 17 kvinnor. 9 mord är han dömd för och 8 har han gjort liksom olika uppgörelser för på något sätt. Erkänt men inte fått någon dom. Själv hävdar han att han har mördat över 100 personer.
Mm.
Richard har fått öknamnen The New York Ripper, The Torso Killer och The Times Square Killer. Och 2 av kvinnorna han har erkänt morden på är Mary Beth Hines och Laverne Moyne. De 2 första jag berättade om som de mördades månaderna innan Jeanette.
Men då var han ju aktiv då redan 72 då?
Ja, hans första kända mord 1969.
Mm-hmm.
Och nu, 2021, hade alltså Richard Cottingham kontaktat Jesse Pollack.
Mm.
Och varför hade han då gjort det?
Ja.
Han ville säga att det var han som hade mördat Jeanette.
Mm.
Och han ville berätta just för Jesse Pollack, just för att Jesse hade skrivit om det.
Mm.
Richard Cottingham hävdade att han hade kidnappat och mördat Jeanette när hon hade lyftat. Efter att Jesse pratat med Richard gick Richard med på att Jesse skulle få vidarebefordra informationen till Union Countys åklagarmyndighet. Och nu kommer jag göra dig besviken, men vad som har hänt med det här sen dess, det vet jag inte.
Nej, okay. Det är inte preskriberat då?
Nej.
Nej.
Det pågår någon typ av utredning, men hur långt det har kommit?
Intressant.
Vet man inte. Det finns det som talar för att Richard är den som mördade Jeanette och det som talar emot. För han mördade kvinnor till synes planlöst. Någon lyftade, någon väntade på en buss. En kvinna blev mördad i sitt hem. De flesta hade blivit strypta till döds, men inte alla. Det som talar emot var att majoriteten av de offer som kunnat knytas till Richard var blonda och liksom petita. Mm-hmm. De var rätt korta och Jeanette var mörkhårig och av medellängd. Och Richard hävdar att han har mördat 100 kvinnor. Vilket han mycket väl kan ha gjort. Men han kan ju också vara den här typen av seriemördare som vill vara bäst inom stationstecken.
Ja. Och få uppmärksamhet och så vidare. Ja. Tycker jag fängelsevistelsen är långtråkig liksom.
Ja, precis. Och han fortsätter hela tiden att knytas till fler mord i alla fall. Senast i december förra året, alltså 2022, bara för några månader sedan, dömdes han för mordet på en kvinna vid namn Diane Cusick i New York år 1968.
Oj då, men då, han döms ändå liksom.
Han fortsätter att dömas.
Så det är inte bara han som påstår att, utan
Nej.
Intressant.
Dock är jag absolut inte uppe i 100 än.
Nej.
Så det återstår för att se. Men...
Så är det ju ofta, tycker jag, när man är så här... När man alltså just seriemördare, så kan det ju vara lite, speciellt om det är saker som hände för väldigt länge sedan.
Ja.
Så här, antal offer, 3-700.
Ja.
Alltså att det kan bli så här, dömd för 3, men det kan påstås vara ända upp till. Alltså,
ja.
Det är inte ovanligt att det är så. Liksom.
Nej. Och nu lever ju han fortfarande, och jag vet inte riktigt om det prioriteras ner när han väl kommer dö, för han är väl kanske, vad kan han vara, 85 nu?
Just det.
Jag vet inte riktigt hur det är. Funkar. Men hur som helst, det utreds fortfarande.
Mm. Hon måste ju ha massa familj som lever.
Mm.
Alltså inte bara så här, typ syskon, barn som inte har något minne av henne, utan även syskon och
ja,
allt möjligt.
Absolut.
Föräldrarna kanske inte är kvar, eller?
Nej, det kan de nog inte vara. Men det är en sak, det är att, som kanske gör också att det inte utreds, så just hennes död inte utreds så mycket, för det är att hennes död är fortfarande registrerad som okänd och inte som ett mord.
Just det.
Så det har ju liksom inte ändrats.
Nej, det kan du ju inte göra.
Nej.
Eller det vet inte jag, man kanske kan göra någonting åt kvarlevorna nu.
Ja, jag vet inte riktigt vad som finns kvar. Det enda som jag har hört är fotorna.
Ja.
Huruvida kläder och hon är begraven. Man borde kanske kunna... Nu ska jag inte spekulera i vad man kan göra och inte göra.
Nej, jag har ingen aning.
Nej, inte jag heller. Men det är i alla fall inte löst. Men det verkar heller inte vara liksom helt... vad säger man?
Bortprioriterat, nej, typ.
Det händer saker, verkar det som. Mm,
spännande.
Så, ja, men kanske kommer vi få tillfälle att göra en uppföljning.
Ja, det kan ju vi berätta för er. Att vi har ju faktiskt pratat om det. Att vid något tillfälle kanske vi ska göra ett avsnitt och släppa som bara är så här... Nu ska vi gå igenom uppdateringar på alla gamla fall.
Ja, det var i alla fall det. Mm. Nu har jag gjort ett sånt fall, dessutom med 4 avsnitt, som jag själv avskyr. Jag gillar inte olösta fall.
Nej.
Jag vet inte varför det blir så här då och då, men det började med att jag läste den där boken.
Ja.
Alltså inte för att jag skulle skriva någonting om det, utan för att jag läste boken bara som och blev helt fast.
Ja, nej, men jag uppskattar detta. Alltså, som sagt, det finns ju en viss antiklimax liksom, när massa frågor hängs i luften. Men jag har inte så mycket emot det som jag vet att andra har.
Nej.
Utan, men det är klart att man ser fram emot, och speciellt när det är så här, att det är liksom faktiskt det ny information som har dykt upp de senaste åren, och att det är någon som liksom jobbar med att reda ut det.
Mm.
Ja, då är man ju väldigt sugen på att...
Och få veta,
mer. Men det var ju sjukt det med fotorna, tycker jag. Som då avslöjade att det inte var någonting alls runt omkring.
Det är jättekonstigt. Och gå in på Instagram, som sagt, så får ni se att det syns inte konstigt ut alls.
Ryktespridning alltså.
Ja.
Och att det skrevs i tidningar om det också. Att det inte bara var liksom rykten på stan, utan att det liksom också plockades upp av journalister.
Ja.
Mm.
Och det kommer också finnas på Instagram. Mm. Lite olika löpsedlar och sånt.
Du, var intressant.
Men ja, tack för den här påsken.
Nej, men alltså tack, Jenny.
Ja, tack.
Tack, alltså när du hörde av dig, bara, du, jag har ett manus. Om vi vill göra påskekrim så kan ju vi göra 4 avsnitt som bara jag gör. Jag bara, ja, 100%. För jag har inte haft tid med barn att göra speciellt mycket. Så att det här var ju supersmutt liksom. Så att det är jättestort tack till Jenny att det blir påskkrim överhuvudtaget.
Och tack för att du har lyssnat, för att ni har lyssnat.
Jaha, tack så hjärtligt.
Ja, nej, men det var det. Så hoppas vi att vi hörs snart igen.
Det hoppas vi verkligen. Vi får se hur det går framöver.
Ja, men ett bonusavsnitt kommer i alla fall.
Det gör det, det gör det varje månad. Vi inte släpper ordinarie avsnitt, ska ni veta. Så in på Patreon.
Ja.
Ha det bra, hörni.
Ha det bra tills dess.
Glad påsk.
Glad påsk.
Hej då. Å ena sidan så är de helt vanlig amerikansk familj, och å andra sidan så är de väldigt tillbakadragna, håller sig för sig själva. Håller sig för sig själva och...
Du är också med och pratar, gumman.
Håller sig... håller sig för sig själva och är udda.
Ja.